Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa texten för idag, evangeliet en gång till. Det är ur Matteus 6 kapitel, verserna 5-8, och Jesus säger så här: Och när ni ber, ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Men när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har gett oss rätt att bli Guds barn, som får be till vår himmelske far i förvissning om att han förstår, att han hör och att han svarar. Du har lärt oss hur vi ska be och du har lärt oss hur vi inte ska be. Hjälp oss ta din undervisning till hjärtat. Amen. Ja, här i Bergspredikan så lär Jesus oss först hur vi inte ska be. Och vi ska inte vara som hycklarna och vi ska inte be som hedningarna. Och sen när vi går vidare, då lär han oss hur vi ska be. Så i versen efter vår predikotext, den börjar så här: Så ska ni be. Och sen lär han lärjungarna att be Herrens bön eller Fader vår. Så idag, det går vi inte in på idag, utan idag ska vi lära oss hur vi inte ska be. Men det är mycket uppbyggelse i det också. Så Jesu ord om hur vi inte ska be, de träffar i sin egentliga betydelse fariseernas och de skriftlärdas böner och hedningarnas böner. Jesus börjar med att säga så här: När ni ber, så ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Jesus börjar med att säga när ni ber. Och det förutsätter ju att vi kristna är ett sånt folk som känner behov av att be, som gärna vill be och som gör det regelbundet. Men när vi ber, så ska vi inte göra som hycklarna. Och vilka syftar det på? Ja, ordet hycklare, det betyder egentligen en skådespelare som står på scen och spelar en roll. Alltså han gestaltar en person, en annan person än den han egentligen är, den hycklare. Och därför kan ordet användas på alla som utåt ger sken att vara djupt troende, djupt religiösa människor, men som inte är det i sina hjärtan. Och Jesus, han syftade på fariseerna och de skriftlärda. De utgav sig för att vara Guds folk. De trodde säkert själva att de var Guds folk, men i och med att de inte trodde på Guds messias, så var de ju inte Guds folk. Och de framstod som mycket religiösa. Och man kunde se dem försänkta i djupa och långa böner i synagogorna och i gathörnen. Men Jesus säger att de gjorde det för att bli sedda av människor. De gjorde det för att synas inför människor. Så de agerade på ett sådant sätt att människor kunde inte undgå att se dem när de bad långa böner. I synagogan kanske det innebar att de valde de främsta platserna där människor kunde se dem försjunka i långa böner. De såg också till att de befann sig i ett gathörn som var livligt trafikerat där det passerade många människor just när bönetiden inföll. Ja, då råkade de vara där. Så, de låtsades förstås att det var en händelse. Oj, nu råkar jag vara här precis i det här gathörnet där det passerar så mycket människor. Och just när det är bönetid. Och de ville ge sken av att ingenting kunde hindra dem, inte ens jäktet på gatan kunde hindra dem från att be sina långa böner när det var tid för det. Och många blev lurade och tänkte, oj vilka människor, vilka djupt religiösa människor, med vilket allvar de håller sig till sin religionsutövning. Värderingarna i dagens sekulariserade samhälle är ju inte de samma som värderingarna på Jesu tid. Och att nu någon skulle försjunka i en lång bön i ett gathörn skulle väl inte ge någon högre status i vårt samhälle. Man ser inte det helt enkelt, utan det är knappt på en restaurang eller i en matsal att man ser någon ens böja huvudet och knäppa händerna för att be sin bordsbön. Så de enda som man kan se idag, eller i alla fall som jag har sett idag, hålla sig till sina bestämda bönetider var de än är, det är ju vissa muslimer. Så på Bergska skolan i Finspång, där har man ju SFI, alltså svenska för invandrare, och där kan man se någon muslim rulla ut bönemattan i korridoren och be sin bön vänd mot öster vid den bestämda tiden. Och när man ser en människa göra det, fast ändå passerar människor i korridoren, de rullar ut sin matta och så ber de vända mot öster, och då förstår man ju att den här personen måste ju ta det allvarligt med sin religionsutövning. Och då förstår man ju också att folk på Jesu tid blev imponerade av fariseerna och de skriftlärda som till och med stannade upp i ett gathörn på den bestämda tiden och bad långa böner. Men Jesus, han tog helt avstånd från ett sådant beteende, han tog helt avstånd från sådana böner när han sa, de har fått ut sin lön. Vad var det de var ute efter för lön med sina böner? Ja, de ville bli sedda av människor. De ville bli ansedda av människor. Och det var också all den lön de fick, inget mer. De ville bli sedda. De fick vad de ville, men inget mer. Så de blev sedda av människor. Så de fick som de ville, men deras böner steg inte upp inför Gud. Gud svarade inte på deras böner med kroppsliga och andliga välsignelser. De hade redan fått ut sin lön. För att undvika att bönerna blir någonting som vi visar upp som ett tecken på vår egen fromhet, så lär Jesus oss att vi ska be enskilt. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda, och ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så Jesus vill att vi ska be våra privata böner i enskildhet, så att det inte blir ett skådespel för andra. Och det finns ju ingen anledning till det, för vem ber vi till? Ja, vi ber till vår far som är i det fördolda och som ser i det fördolda. Och det innebär att det är inte nödvändigt för oss att gå till någon viss plats för att be. Det är inte nödvändigt för oss att gå till kyrkan för att be. Utan Gud, han är närvarande och han hör när helst den troende ber. Men det här, det utesluter ju inte att vi också går till kyrkan och ber tillsammans med andra. Och vi ska samlas till gudstjänst med våra trossyskon och be med varandra. Och det gjorde ju Jesus också. Så han deltog ju i synagogans gudstjänst. Han deltog i gudstjänsten i templet. Och vid ett tillfälle så citerar han skriften som sa om templet att det, och kallar templet ett bönens hus. Och så drev han ut alla de som ville göra det till någonting annat. Han drev ut de som ville göra templet till ett rövarnäste. Och han bad offentligt, han bad tillsammans med sina lärjungar, och han lovade också att höra de troendes böner, vara närvarande och höra deras böner, även om det bara var två eller tre troende som kom samman. Och när vi sen går vidare i bergspredikan, alltså i verserna efter vår predikotext, och hör Jesus lära lärjungarna be Fader vår eller Herrens bön, så innehåller ju den bönen många ord som förutsätter att vi ber tillsammans. Vad är det vi ber? Fader vår, ge oss vårt dagliga bröd, förlåt oss och fräls oss, och så vidare. Så det är alltihop ord som förutsätter att vi ber tillsammans. Vi ber ju den bönen enskilt, som en privat bön, men då ska vi tänka på att då ber vi ju inte bara för oss själva, utan då ber vi för oss själva och våra trossyskon. Och så passar ju bönen precis i ordalydelse att det är tillsammans med våra trossyskon. Och var och en troende som ber enskilt till sin himmelska far får det här löftet: då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så vår far, vår himmelske far, han vet vad som finns i hjärtat på varje troende som vänder sig till honom i bön. Och det behagar honom att vi ber. Den bönen, det är en god gärning, precis som allt annat som vi gör som en frukt av tron på Jesus Kristus. Och belöningen för den här goda gärningen, det är ju ingen lön som vi förtjänar. Så med bönen förtjänar vi ju ingenting från Gud, utan lönen, det är en nådelön. Han har lovat en nådelön till alla troende som vänder sig till honom i bön och ber i Jesu namn. Och vad är belöningen? Ja, belöningen kan vara ett särskilt bönesvar, för Gud, han hör, han är i det fördolda, han ser i det fördolda, han hör och han vet vad som är bäst för oss. Han svarar våra böner. Men belöningen kan också vara av en mer allmänt slag. Att Gud välsignar oss till kropp och själ. Att han ger oss andliga, lekamliga välsignelser. Att han välsignar oss himligt och evigt. Men vi har någonting. Att han svarar och hör. Han svarar på ett sätt som blir till det bästa för oss. Så den här första delen, det är ju att Jesus varnar oss för att försöka imponera på andra människor med våra böner. Men han varnar oss också för att försöka imponera på Gud med våra böner. Imponera på Gud med långa böner, med många ord. Precis som hedningarna gör. Han säger så här: och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord. Hedningarna upprepar ju samma böner med samma ordalydelse om och om igen. Och ju längre bönerna är, desto bättre. Kanske blir de till sist bönhörda för sina många ord. Och det är ju inte bara judarnas, hedningarnas böner han syftar på. Han syftar också på judarnas. Han syftar på fariseernas och de skriftlärdas böner, som ofta var långa med många ord. Vi ska inte göra som det. Och om vi tar islam som hedendom och judendom, så judendom och islam har egentligen väldigt mycket gemensamt. Så mycket att man till och med kan kalla islam för en judisk sekt. Judarna, de har tre bönetider per dag. På sabbaten lägger de till en, så då blir det fyra bönetider. Mohammed, ville imponera eller göra det lite bättre eller gå lite längre, så att han föreskrev då 5 bönetider. Och vid 2 av judarnas bönetider, då skulle de avlägga den judiska trosbekännelsen. Muslimerna, de säger den här trosbekännelsen vid alla 5 bönetiderna. Och både judarnas och muslimernas trosbekännelse är väldigt kort. Det är i stort sett bara en mening. Och innehållet är väldigt lika, med tillägget för muslimerna att Mohammed är Guds profet. Judarna, de ber i riktning mot Jerusalem. Och det gjorde ju muslimerna också i början. Så länge som Mohammed hoppades att judarna skulle godta honom som en profet. Men när judarna inte erkände honom, då ändrade han. Så nu ber muslimerna mot Mekka istället, i grunden en hednisk helgedom. Och muslimerna, de ber egentligen inte om någonting. Så på det sättet är det svårt att kalla det bön. Utan vad gör de? Jo, de reciterar kortare och längre stycken ur Koranen på arabiska, fast de inte förstår arabiska. Och ju mer de har lärt sig på arabiska, desto bättre. Så en del fyller ju sina bönetider med första suran, och för de kan inte mer, men det är ju bättre att lära sig mer. Så en del reciterar 2 suror till bönetiden. Ju mer, desto bättre. Och om någon har förklarat för dem vad innehållet är, så kan de ju också redogöra för dig, i alla fall kortfattat, sammanfattat, vad det betyder, det de ber eller det de säger. Men orden förstår de inte, det har de ingen aning om vad det betyder, i alla fall inte de flesta, de som inte kan arabiska. Så Jesu ord här, inte rabbla tomma ord som hedningarna. Hör ni vilka det träffar? Det träffar ju i allra högsta grad muslimerna, som rabblar så många ord de kan utan att ens förstå vad det innebär. Men att rabbla tomma ord syftar ju också på alla tanklösa böner. Alltså då bönen har blivit mer som en ceremoni som förrättas automatiskt eller mekaniskt utan att hjärtat är med. Var inte som det, säger Jesus. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så det är som om man säger, er Gud, han är ju er käre far. Er himmelske far, han ställer sig inte avvisande, han krånglar inte med er, han ställer sig inte avvisande till era böner. Ni behöver inte försöka övertyga honom, utan han vill ju att ni ska vända sig till honom och be. Han vill ju att ni ska be till honom, och han har inte svårt att fatta. Så ni behöver inte försöka övertyga honom med många ord. Det är inte alls nödvändigt att ni försöker beskriva era behov in i minsta detalj för att han ska förstå. Vem är han som ni ber till? Och det är ju er himmelske far, Gud. Han är allvetande. Han vet precis allt. Han vet vad som finns i ert hjärta. Han vet vad ni behöver. Han vet vad som är bäst för er redan innan ni har bett honom om något. Och då kommer ju djävulen och förnuftet. Djävulen och förnuftet vill ju inte att vi ska be. Och därför kommer genast invändningen. Om vi nu inte behöver förklara för Gud vad vi behöver, utan han vet det innan vi ber om något, ja, då behöver vi väl inte be. Det är ju överflödigt. Att börja tänka så, det är precis lika illa som att börja rabbla tomma ord. Den vår nådige Gud, han har gjort bönen till en del av vårt kristna liv. Och det, när vi slår upp skriften så förstår vi det, för där finns uppmaningar och där finns befallningar till bön överallt i skriften. Och så har han knutit löften till sina befallningar, att han ska höra våra böner, han ska svara på våra böner med många välsignelser, både till kropp och själ. Välsignelser som gör vår tro starkare och som helgar oss i ett gudfruktigt liv. Välsignelser som ger evangeliet och kyrkan framgång. Välsignelser som hindrar allt det som vi vill bryta ner vår tro. Så hur blir det då? Ska vi lyssna till förnuftets röst som säger att det är ingen mening med att be? Nej, naturligtvis inte. Som Guds barn, som barn till vår himmelske far, då ska vi ju inte bara vända ryggen till och ignorera alla hans befallningar och alla hans uppmaningar. Och inte heller ska vi beröva oss själva de många välsignelser som han har lovat som svar på våra böner. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för evangelium som har gett oss en rätt frälsande tro. Och det är en förutsättning för denna bön som vi nu ber och för alla våra böner. Utan tron är bönen ingen bön, utan ett rabblande av tomma ord. Men vi tackar dig för att vi genom tron frimodigt kan träda fram inför Gud. Och vi ber att du hjälper oss så att vi blir flitiga bedjare som ber rätta böner, så att inte om oss sägs, ni får inget för ni ber illa. Hjälp oss i vår svaghet så att vi får del i allt det goda som du vill välsigna oss med. Amen.